Ja, där gick klappan igång och det innebär att vi har ett nytt härligt program här i studion. Och nu ska vi prata om molntjänster, upp i himlen med andra ord. Och med mig för att prata om det här, och ni kan ju det här riktigt bra båda två. Fredrik och Per, hej.
Hej.
Tack. Hej.
Nu får ni börja berätta för mig, hur stor är den här marknaden? Den känns lite svår att greppa för en sån som jag.
Det är den, och det är väldigt, molntjänster är så sjukt brett. Ja. Så det är lite luddigt att säga molntjänster, men,
okay,
men jag pratar om 300 miljarder någonstans 2021.
Det är väldigt mycket
dollar. Dollar.
Och det har inte funnits så här himla länge. Det är ganska nytt fenomen, kan man kalla det.
Ja, de första molntjänsterna som faktiskt var någonting att ha kommer efter finanskrisen. Och sen så har det exploderat.
Vi pratar 10 år ungefär.
Ja.
Ungefär. Och sen har det liksom accelererat hela tiden. Då. Och nu får ni hjälpa mig att förklara det här. Det finns ett antal olika delar, olika delsegment i molntjänsten, stämmer det?
Ska vi kolla på en graf här?
Det är nästan lättare så.
Absolut enklaste varianten som kom först. Mm. SaaS-tjänster, och det är alltså software as a service. Man köper en tjänst som ett abonnemang.
Okay.
Och det kan vara typ ditt Gmail-konto, fast om du hade betalat för det.
Okay.
Eller Adobes ritprogram eller sånt där.
Och det är då det enklaste?
Det är det enklaste. Ja. En tjänst för en månadskostnad.
Och vad har vi längre ner eller upp i pyramiden kanske? Ner.
Nästa variant blir då plattformstjänster. Och då, då kan du som användare lägga på och dra bort olika SaaS-tjänster, kan man säga. Så att du köper plattformen för att få tillgång till en väldig massa olika tjänster.
Okay.
Men sen så skräddarsyr du erbjudandet till dig själv. Då, så att vill du ha ett lönesystem lägger du på det. Men sen kanske du vill ha lite lagerhantering.
Mm. Eller... Så det här är mer inriktat mot företag helt enkelt.
Och nu är det business to business.
Nu är det business to business. Ja. Då är jag med. Och sen kommer då ytterligare en tredje del. Är det?
Det,
ja,
det.
IaaS.
Det är ju IaaS, det tunga infrastruktur. Det är dit de här minneskorten och allt det här som vi pratade om tidigare idag. Ju. Den här industrin med halvledare och allting.
Okay.
Som där många har köpt på sig väldigt mycket minneskort och halvledare och ramminne och sånt. Har gått för att bygga infrastruktur.
Okay.
Alltså hårdvara.
Hårdvara.
Ja.
Det här är alltså lagringstjänster framförallt. Typ, ja. Eller servrar för att köra programmen ifrån.
Och när ni pratar om de här 10 åren, är det så att det här var det som kom först och sen utvecklas det? Eller kan man resonera så? Att det blir allt mer utvecklade system hela tiden?
Inte riktigt, men det här är lite parallellt.
Ja.
Infrastrukturen kan du använda för att köra plattformstjänster.
Ja.
Du köper diskutrymme hos Amazon Web Services.
Okay.
Så kanske du kör din plattform från ServiceNow därigenom.
Och fördelarna, vi har kostnader, lättillgänglighet, skydd, vad har vi mer, kapacitetsutnyttjande, skalbart och senaste tekniken. Vad finns det för begränsningar med molntjänster?
Det är klart att det finns begränsningar.
Ja, ja,
och sen är hela marknaden, eller den är ju begränsad av, jag tänker lite handelskriget som är nu, mellan Kina och USA. Det här har vi, ser man ju tydligt också, Alibaba har ju retirerat i mångt och mycket nu med sin molntjänst.
För att, varför det?
Från USA, för att det är inga kunder som vill lagra sin data i en amerikansk eller i en kinesisk infrastruktur.
Jag litar inte på att datan är säker på andra sidan havet.
Okej, okay. Intressant. Och det gäller åt andra hållet också då, misstänker jag. Och jag vet att det är några bolag som ni vill lyfta fram. Jag skulle veta först, varför lyfter ni fram just de här bolagen?
Ja, men, jättebra fråga, Jesper.
Ja, tack.
Jag skrev en artikel tidigare i veckan för att techfonderna har ju gått som tåget nu i år. Det är mycket som har gått som tåget. Ja. Men nu pratar ju fonder som har gått över 20%, 25% avkastning nu på knappt 2 månader. Då. Så, och där kan man ju konstatera att det är ett gäng fonder som har gjort. Men då tänkte jag, då tittar vi lite, lyfter vi lite på huvuden. Vad är det som har bidragit med avkastningen i stora delar till fonden? Och då ramlade jag ner ett antal teknikfonder som hade gått väldigt bra. Och tittade lite på de 10 största innehaven, vad är det som har gått bra? Och då satt Fredrik och jag och pratade om utvecklingen. Och då identifierade vi ganska snabbt att det var mycket kring molntjänsttemat, mjukvaror. Även till viss del lite hårdvaru eller infrastrukturen. Men där fanns en gemensam nämnare. Vad som har gått väldigt bra i år. Och framförallt har inte fangbolagen gått så himla bra. Som har drivit börsen under flera år.
Det är old school.
Lite old school. Men de har ju gått ganska synkront. Mm. Med ganska stora kursuppgångar. Och i år är det ju ganska spridda skurar.
Ja,
men... Facebook har ju gått jättebra. Netflix har gått jättebra. Apple och har inte rört sig särskilt mycket.
Kan det vara så att du som känner fondförvaltarna att fangbolagen var som en liten inskolning och sen så insåg man att det finns ju massa saker som bubblar under ytan här. Ja, men och så började man titta i nästa nivå och då dyker många av de här bolagen upp.
Ja, och de här bolagen dök upp för några år sedan och nu är de ju klart bland de största innehaven i flera av de här fonderna. Dels på egna meriter för att de har haft en väldigt bra avkastning. Men de har ju även levererat i år då, och då det var det som var själva idén. Då tittar vi lite på, och då hittar vi de här bolagen som du har skrivit om i heta listan och gjort analyser på och så vidare då.
Ska vi titta på några av dem?
Självklart.
Den första som står på min lista här, det är ServiceNow. Vad är det för typ av bolag?
Det är plattforms... pekar där igen.
Ja, men
det är en plattformstjänst. De började i IT-avdelningarna med program, man ska säga, för att hantera IT på olika vis. Mm. Men sen så började de bygga nya program för HR och compliance och sådana grejer. Och i och med att de redan hade IT-avdelningen så kunde de ju sälja på de här grejerna.
Aha, smart.
Absolut. De hade liksom IT-killarna på sin sida och sen så rullade de vidare.
Så att, och när man tittar på den här grafen, det är ju fullständigt brutala bruttomarginaler som förväntas i det här bolaget. Ja. Jag antar att värderingen är därefter, eller?
Den är helt därefter. Ja. Och det som är extra häftigt, det är att de som valt att använda sig av ServiceNow fortsätter att göra det. De har en förnyelsegrad på typ 97-98% eller sånt där.
Och det är väldigt mycket återkommande intäkter.
Ja, det är det vi ser i bruttomarginalen. Det är i princip bara återkommande intäkter.
Låter som en hygglig affärsmodell med andra ord.
Ja.
Och framförallt har det varit en bra avkastning. Vi hittar gärna fonderna. Det är ju Franklin. Jag träffade förvaltaren förra året. Mm. Då pratade de om att precis det du är inne på att de börjar på IT-avdelningen. Men att det går att skala upp den affärsmodellen så bra. För att du kan gå avdelning till avdelningen inom företagen. Som man har mycket att växa på när man redan har fått in en fot. Men den kursutvecklingen, de kom in på $30. Mm. Idag handlas den på 225.
Något sånt.
230. Alltså nu snackar vi 2012. Ja. Vi snackar inte 2002. Utan från 2012 till 2019 nu så har kursutvecklingen varit så pass stark.
Och ett annat bolag inom PAS också som ni hittade, det var Square. Eller hur?
Mobila betalningar. Eller det, iSet var en sån grej som man känner igen som svensk. Ja. En liten dosa som satt typ i korvkiosker och foodtrucks och så. Det här är en variant på det, men de har byggt vidare på det. Så att du kan liksom köpa ett helt koncept, bygga en liten butik. Och sen kan du även hantera en massa andra grejer. Typ löner och kolla hur många korvar som finns kvar i lager och sådär. Så det är en vidareutveckling egentligen.
Och även här då är värderingarna skyhöga. Eller?
Ja. Price sales tror jag är 15 eller något sånt där. Ja,
lite lätt. Lätt sådär.
Hyggligt högt.
Ja, intressant. Och där sitter Jack Dorsey, va?
Yes.
Eller han är vd.
Delar sin tid mellan Square och Twitter.
Han har bråda dagar med andra ord. Intressant. Nästa då. Hur tar man det? Twilio. Säger man så? Så är det rätt?
Ja.
Twilio. Tack. Årlig tillväxt på 24%. Mm. Och här har vi en del andra. Nu har ju P-talet kommit ner jättemycket. Nu är det bara 248 om några år. Det är bruttomarginalerna hyggliga, men det är ju otroligt höga värderingar. Vad är det tillväxten som driver de här värderingarna? Det är så stor efterfrågan. Min känsla är att amerikaner alltid har varit titta mer på topline än kanske vinsterna vad vi gör i Europa. Vill man ju titta gärna på liksom kassaflöden och vinster. Mm. Men att de vill ha tillväxt. Och det är det man betalar för.
Mm. Nu börjar vi bli lite nischade också. Twilio har riktat in sig på mjukvaruutvecklare.
Okay.
Så det här är liksom inte ett program för alla. Utan de som använder det här förstår verkligen varför.
Mm.
Och de bygger in det här. Det här är också en plattform.
Ja.
Och den används för kommunikation ut mot kunderna om du bygger en app.
Ja.
Och så vill du verifiera en kunden med ett mobilnummer. Då kanske du måste skicka ett sms. Och då antingen så skriver du den koden själv eller så lägger du appen uppe på Twilio då. Och så kan du skicka ett sms till din kund. Och då bygger de ju in det här hos kunderna så att kunderna kommer inte bort. Eller de kommer inte ur det här.
Och de är nischade marknadsledare antar jag då på sin nisch eller?
Ja, det skulle man nog kunna säga att de är.
Och därmed så har de också en imponerande kundlista, misstänker jag.
Uber, Netflix, Salesforce är kund som
Vilket ger en trygghet förstås i det. Eftersom deras kunder växer också snabbt.
Ja, precis. De skalar i takt med sina kunder.
Vad har vi mer då? gigant. Sen har du, där får jag hjälpa till, också ett passbolag, Atlassian.
Det här är också inriktat mot mjukvaruutvecklare. Och det är, handlar om kommunikation inuti teamen. Så det här är verkligen ett business-to-business-program. Yeah. Och de som sitter och skriver kod kan sitta i flera olika världsdelar. Och de ska samarbeta med legal eller kundtjänst. Mm. Och då handlar det väldigt mycket om att synliggöra allting de gör. Så att det skapar arbetsflöden som alla kan hänga med i.
Vad är deras huvudprodukt heter nu igen?
Jira heter
det. Jira.
En klassiker. Jag har faktiskt jobbat i Jira.
Har du det? När då?
Ja, något företag jag jobbar på tidigare. Alltså det var ett system när man rapporterade system.
Avslutningsvis då, ett bolag som jag tror de flesta har hört talas om i alla fall. Salesforce.
Det är den stora draken.
Det är alltså, den stora draken.
Market cap-mässigt är det ju faktiskt mycket större än man tror.
Det var väl de som gjorde såna här CRM-tjänster som på abonnemang känt för allmänheten.
De är ju gigantiska.
De har ju CRM som trading code.
Ja, till och med. Alltså,
det är ett gigantiskt bolag.
Mm, det är stort.
Ja.
Och det är nästan bra. Lika höga marginaler som ServiceNow.
Men jag tycker det är ett spännande bolag. Dels är det ju lite som du säger, det är folkligt, det stora molntjänstbolaget. Ja. Men de jobbar mycket med AI. Mm. Jag hittade en fond som är, där letar man AI-bolag, liksom nästa generations techbolag. Folk som bolag som kommer att kunna ha eller har intäkter inom AI, artificiell intelligens. Där hittar man Salesforce, de ligger jättelångt fram på att ha AI som ett stöd och hjälpmedel och hitta mönster hos kunder och hela den här biten då. Så det här bolaget, det är ju mer moget än många andra, men de gör ju mycket spännande saker känner jag. Och den här hittar man i väldigt många teknikfonder.
Men jag kan tänka mig när du har en sån här marknad, molntjänster som växer så snabbt och det ska bli så stort. Nu har vi bara gått igenom en handfull av bolag. Mm. Jag misstänker att konkurrensen är stor. Det finns väldigt många aktörer och då gäller det också att kunna bli den här marknadsledaren. Mm. För att ta vara på det, eller hur?
Ja, men det tror jag.
För det måste vara svårt för de här förvaltarna att hitta. Det måste finnas en uppsjö bolag, gissar jag.
Eller? Det de trycker på också, det är att de vill göra sig omöjliga att bli av med. Att de ska bli en del av infrastrukturen. För om du bara väljer en molntjänst för att hantera betalningar och betala $9 per kassaapparat, då kan du bara klicka ut den och byta. Men har du en plattform där betalningen bara är en del, då ska du byta ut hela, då blir det mycket, mycket jobbigare. För då ska du göra om hela betalningsstationen, liksom, om man ska säga. Som ett exempel.
Vad drar man för slutsatser över det här då? Förutom att det växer väldigt mycket och finns väldigt många intressanta bolag. Är det någonting man ska ha med i sin portfölj? Ja, uppenbarligen tycker många förvaltare det. Vad säger ni?
Jag tycker det.
Ja, jag tycker det också. Vill man inte leta bolag själv kan man ju alltid köpa en teknikfond. Som
och det känns lite grann som att de här värderingarna är jättehöga. Ska man försöka se över det då? Eftersom det är så stark tillväxt. Eller?
Du måste ju se mellan fingrarna för att få vara med. Ja. Sen så när det smäller på börsen så kommer det här göra ont såklart. Med P1000 och så.
Det är högt.
Ja, men de här tog ju stryk mycket också i höstens nedgång.
Och Per, du var inne på det lite grann. Vad har skrivits om det här på Placera?
Jag har skrivit om det flera med techfonden nu senaste veckan. Den här, där jag gick igenom vilka aktier som har varit en stor del av till uppgången i år och i de här fonderna. Går att läsa. Fredrik har ju skrivit massor. Det kan du prata själv om. Men
det finns analyser på alla bolag vi har pratat om. Så vill man
det är bara söka på de här bolagen och molntjänster. Det får ni absolut inte missa. Gå in och kolla på placera.se så kan ni läsa mer om den här spännande och växande marknaden. Och med det så säger vi tack och hej.